Sidan 172. Sjön som ekosystem. Det finns gott om vatten i Sverige. Vi har nästan 100 000 sjöar och dessa täcker en tiondel av landets yta. Många växter och djur är beroende av sjöarna. Det är även vi människor som behöver rent vatten till både hushåll, jordbruk och industrier. Dessutom är sjöarna viktiga för vårt friluftsliv. Bad och fiske uppskattas av många. Mycket av regnvattnet som hamnar på land samlas upp i bäckar som sedan töms i någon sjö. Lika mycket vatten som sjön tar emot från omgivningen förlorar den genom de vattendrag som avvattnar sjön och som slutligen mynnar i havet. Vi förstår att tillståndet i en sjö påverkas av till exempel åkrarna eller skogen som omger sjön och att detta i sin tur påverkar havet. Sidan 173. Insjöns tre zoner. Det ställs olika krav på sjöns växter och djur beroende på var i sjön de lever. Därför delas sjön in i tre zoner. Det är stranden, den djupa bottnen och det fria vattnet. De röda siffrorna i bilden visar var dessa zoner finns. Bildtext, sidan 172 och 173. Några av sjöns växter och djur. 1. Stranden. På grunt vatten nära land finns ofta ett rikt växt- och djurliv. Där kan växterna sitta fast på botten och ändå få tillräckligt med ljus. En del av växterna som till exempel starr, kaveldun, gul svärdslilja och vass har sina blad över vattenytan. Näckros och andmat har blad som flyter på vattnet. Ålnate och braxengräs, en ormbunke, är exempel på växter som har bladen nere i vattnet. Bland alla dessa växter kan fåglar, insekter, kräftdjur, snäckor och fiskar söka skydd och hitta mat. 2. Den djupa bottnen. På den djupa bottnen är det för mörkt för växter. Där lever bara djur och bakterier. De får näring från alla döda delar av växter och djur som sjunker och samlas på sjöns botten. Bakterierna och många av djuren på bottnen fungerar med andra ord som sjöns nedbrytare. 3. Det fria vattnet. De enda växterna som finns i det fria vattnet är olika arter av växtplankton, det vill säga små alger som svävar i vattnet. Även dessa är beroende av ljus och finns därför nära vattenytan. Där lever även djurplankton som äter växtplankton. I det fria vattnet finns naturligtvis också fiskar. Andmat, mygglarv, fjädermygglarv, märlkräfta, dykare, snäcka, grönalg, hoppkräfta, hinnkräfta, grönalger, kiselalger, starr, kaveldun, gul svärdslilja, vass, rörsångare, fisktärna, ålnäte, trollslända, näckros, gädda, brax, abborre, knipa, fiskljuse. Sidan 174. Vattnets pH. Svavelsyra, ättiksyra och kolsyra är exempel på ämnen som kallas syror. De har sur smak och starka syror är dessutom frätande. Man säger att vattnet blir surt om det blandas med en syra. Motsatsen till syra kallas bas. Kalk är exempel på ett sådant ämne. Vatten blir basiskt om det blandas med till exempel kalk. Det har stor betydelse för växter och djur om vattnet i deras omgivning är surt eller basiskt. Därför är det ofta intressant att mäta vattnets pH. Det är ett mått på hur surt eller basiskt vattnet är. Om pH är mindre än 7 är vattnet surt och om pH är större än 7 är vattnet basiskt. Är pH exakt 7 är vattnet varken surt eller basiskt, då är det neutralt. Något om försurning. Det kan finnas svavel i fossila bränslen. När svavel brinner bildas en gas som blir svavelsyra tillsammans med vatten. Om gasen sprids i luften blir det alltså svavelsyra i regnvattnet. I förbränningsmotorer i till exempel bilar bildas en annan gas som heter salpetersyra tillsammans med vatten. Därför bidrar trafiken till att även denna starka syra finns i nederbörden. Om regnvattnet är ovanligt surt kan även sjöarnas pH sjunka. De kan alltså drabbas av försurning. Det gör att försurningskänsliga arter som till exempel mört, laxfiskar, snäckor och kräftor försvinner. Tack vare miljövårdsinsatser har vi lyckats minska våra försurande utsläpp. Trots detta behöver vi fortfarande sprida kalk i många sjöar för att rädda deras växter och djur. Eftersom kalk är en bas kan det motverka försurning. Det är mycket dyrt att sprida kalk i naturen och det hjälper bara tillfälligt. Det enda sättet att få en hållbar utveckling är att sluta förorena miljön. Du kan läsa mer om försurning i kapitlet Människan och miljön. Bildtext. Mätning av pH. Stickan doppas i vattnet och sedan avslöjar färgerna pH-värdet. Sidan 175. Näringsfattiga sjöar. De flesta svenska sjöarna finns i barrskogsområden där marken består av morän och urberg. Denna mark är fattig på närsalter och kalk. Därmed är även sjöarna i dessa områden näringsfattiga och de har lågt pH. Näringsfattiga sjöar har glest med växter ut med stränderna. Där kan finnas näckrosor och enstaka strån av till exempel vass, säv och sjöfräken. Näringsfattiga sjöar har även lite plankton. Därför är vattnet klart och siktdjupet stort. Det betyder att man kan se långt ner i vattnet. I näringsfattiga sjöar är siktdjupet ofta större än 10 meter. Fjällsjöar är också näringsfattiga. Dessa har ofta väldigt lite plankton på grund av att vattnet även är kallt. Det innebär att siktdjupet är extra stort. I till exempel sjön Rissajaure i Lappland kan man se bottnen på 35 meters djup. Det mesta materialet som samlas på bottnen i en näringsfattig sjö är dy. Den består av nedbrutna rester från växter och djur som kommer med rinnande vatten från sjöns omgivning. Bildtext. En näringsfattig sjö. Tabell. Näringsfattiga sjöar har lite närsalter, pH mindre än 7, gles och artfattig växtlighet, lite plankton, stort siktdjup, mest dy på botten. Sidan 176. Näringsrika sjöar. I slättbygder med sedimentära bergarter och lerjordar brukar marken vara rik på närsalter och kalk. På denna bördiga mark finns ofta lövskogar och jordbruk. Allt detta bidrar till att även sjöarna i dessa områden är näringsrika och har högt pH. De brukar dessutom vara grunda eftersom landskapet inte är speciellt kuperat. I en näringsrik sjö finns närsalter till många växter. Därför är växtligheten tät ut med stränderna. Det är vanligt att vassen breder ut sig över stora ytor. Kaveldun, gul, svärdslilja och andmat är andra arter som avslöjar att vattnet är näringsrikt. Närsalterna är även gödning för sjöns växtplankton. De kan föröka sig så mycket att vattnet blir grumligt. Därför brukar den näringsrika sjön ha ett litet siktdjup, kanske bara en halv meter. Den rika växtligheten i vattnet medför att det även samlas mycket växtdelar och döda planktonorganismer på bottnen. Där lagras de i form av gyttja. Gyttjan härstammar alltså från sjöns egna organismer till skillnad från dy som transporteras till sjön från omgivningen. Den näringsrika sjön har även ett rikt djurliv. Strandväxterna ger djuren både skydd och näring. På bottnarna finns gott om mat i form av gyttja till olika nedbrytare. Det gäller både bakterier och smådjur. Dessutom gynnas djur som behöver kalk till sina skal av att vattnet har högt pH. Därför har näringsrika sjöar fler arter av till exempel snäckor och musslor än näringsfattiga. Bildtext. En näringsrik sjö. Tabell. Näringsrika sjöar har mycket närsalter, pH större än 7, tät och artrik växtlighet, mycket plankton, litet siktdjup, mest gyttja på botten. Sidan 177. Bra fågelsjöar. Många fågelarter är beroende av näringsrika sjöar där det finns mat i form av både växter, smådjur och fiskar. Den täta vassen erbjuder dessutom skydd under häckningen för till exempel rörsångare, sävsångare, sävsparvar, sothöns och doppingar. Några typiska änder är gräsand, vigg, skedand och brunand. Den bruna kärrhöken är slättsjöarnas mest typiska rovfågel. Den flyger ofta lågt över vassen på jakt efter sorkar, fågelungar och grodor. Den bygger även sitt bo i tät vass. Bildtext fördelad på tre bilder. Sävsparven och sothönan häckar och söker skydd i den näringsrika sjöns täta bestånd av vass. Brun kärrhök. Sidan 178. Sjön och årstiderna. Växtplankton lever vid vattenytan där det är tillräckligt ljust för fotosyntesen. Genom denna bildas syre som sjöns organismer behöver till cellandningen. Samtidigt är sjöns växtplankton beroende av de närsalter som frigörs på bottnen när bakterier bryter ner rester från döda växter och djur. Det är alltså viktigt för livet i sjön att syre transporteras ner och närsalter upp. Detta fungerar olika bra under olika årstider. Bildtext fördelad på fyra bilder. Vinter. Isen hindrar att vindar rör om vattnet och därför sprids syre och närsalter långsamt. Dessutom upphör fotosyntesen nästan helt under den kalla och mörka årstiden. Därför kan det bli syrebrist i vattnet, speciellt på bottnen där bland annat bakterier förbrukar syre året om. Det är plus 4 grader Celsius vid bottnen eftersom vatten är tyngst vid denna temperatur. 4 grader Celsius, 4 grader Celsius, 2 grader Celsius, 0 grader Celsius. Vår. När solen värmer ytvattnet på våren kan detta få samma temperatur som vattnet på bottnen. Därmed rörs vattnet lätt om när det blåser. Det innebär att livet på bottnen får nytt syre och det kommer upp mycket närsalter till ytan. Då kan sjöns växtplankton föröka sig så mycket att det blir vattenblomning. Se sidan 128. 4 grader Celsius, 4 grader Celsius, 4 grader Celsius, 4 grader Celsius. Sommar. På sommaren kan vattnet vid ytan bli så varmt att det inte blandar sig med det kallare och tyngre bottenvattnet. Gränsen mellan det varma och kalla vattnet kallas språngskikt. När det blåser rörs bara ytvattnet om. Därför blir det lätt syrebrist på bottnen och sjöns växtplankton får lite närsalter. 4 grader Celsius, 6 grader Celsius, 10 grader Celsius, 18 grader Celsius, 20 grader Celsius. Höst. På hösten kyls vattnet uppifrån och får samma temperaturer som på våren. Vattnet cirkulerar vilket gynnar både sjöns växtplankton och livet på bottnen. 4 grader Celsius, 4 grader Celsius, 4 grader Celsius, 4 grader Celsius. Sidan 179. Övergödning och syrebrist. På grund av människan får många sjöar onaturligt mycket närsalter som göder vattnets växter. Detta kallas övergödning. Det är främst kväve- och fosforföreningar som ställer till med problem. Dessa kommer från bland annat gödslad jordbruksmark och når sjöarna via diken och vattendrag. Kväveföreningar sprids även som luftföroreningar från bland annat bilar med förbränningsmotorer. Övergödningen ökar växtligheten i sjöarna. Därmed ökar även mängden dött växtmaterial som sjunker och samlas på bottnarna. Därför ökar sig sedan bakterierna som är nedbrytare och som lever på det döda materialet. Därmed förbrukar bakterierna allt mer syre. I värsta fall blir syrebristen så allvarlig att bland annat fiskarna dör. Du kan läsa mer om övergödning i kapitlet Människan och miljön. Bildtext. Övergödning kan leda till syrebrist och fiskdöd. Risken är extra stor på vintern när sjön täcks av is och när växtplankton knappast bildar nytt syre. Den här abborren har dock mött en annan fara än syrebrist.